Är det någon av er som någon gång har varit riktigt orolig för någonting? Några som nickar. Ja, men nu är det bra. Juni 2015 så hade jag och min fru Sara varit ett par i ett par månader. Och vi var så där nykära som man är i början. Vi gillar varandra fortfarande, men vi var så där riktigt nykära. Jag var 29 tror jag, och hade liksom efter ganska många år av väntan och längtan och bedjande äntligen träffat hon liksom. Och där jag bara kände att nu har jag träffat kvinnan jag ska dela mitt liv med. Och det var liksom verkligen på topp. Och det var början av sommaren, vi var på väg in i sommarlov från studierna. Och Sara och hennes familj hade sedan ganska lång tid tillbaka bokat in en resa att de skulle åka hela familjen 2 veckor till USA. Och det här var liksom, biljetterna var bokade innan jag kom in i bilden så att säga. Så att jag var helt inleda sommaren på egen hand. Så det var, 2 veckor är ju en evighet när man är nykär. Så det var ett ganska känslosamt avsked på tågstationen i Örebro. Och Sara sa till mig att jag ringer dig så fort vi kommit fram. Jag ringer dig så fort vi kommer fram. Och nästa dag när de skulle landa så hade jag ju såklart full koll på vilken tid de skulle landa på flygplatsen i Los Angeles. Och jag hade liksom kollat upp deras flightnummer och när de skulle landa. Och jag hade räknat ut vad klockan då skulle vara svensk tid. Så när klockan var där någonstans 9-10 på morgonen så satt jag ju med telefonen redo. Och väntade på att Sara skulle ringa och säga nu är vi framme, allt har gått bra. Men telefonen ringde inte. Och jag lyckades, första 2 timmarna så lyckades jag liksom intala mig själv att ta det bara lugnt. Det finns en naturlig förklaring till allt det här. Men allt eftersom timmarna gick så kunde jag inte hålla emot att som ett moln av oro och fruktan kom över mig. Som jag inte kunde hålla emot. Och jag fann mig själv sitta med Aftonbladets första sida och liksom flera gånger i timmen titta om det hade kommit upp någon rapport om ett plan som kraschat eller försvunnit. Och någonstans visste jag att det finns säkert en logisk förklaring. Jag behöver inte oroa mig, men jag kunde ändå inte låta bli att gång på gång ta upp min telefon och kolla om det kommit upp något nytt. Och de bilder som målades upp var, i mitt sinne var fasansfulla. Jag tror ni alla kan relatera till det och känna igen er. Och jag hade liksom, det var som att det tog över hela mitt sinne den där dagen. Vi hade skolavslutning vet jag den dagen. Och jag hade fullständigt liksom, saknade förmågan att vara närvarande i det som hände där. Och i lovsången och allt som var på den skolavslutningen. Utan jag var helt uppe i varför ringer inte min telefon. Och sen såklart senare på dagen, flera efter kanske 5-6 timmar någonting, så ringer till Sara och berättar att planet var lite försenat och batterierna på hennes telefon var slut, så hon fick vänta tills de hade kommit fram till hotellet innan hon kunde ringa och sådär. Så att allt hade en naturlig förklaring. Och någonstans där så lovar jag mig själv att aldrig mer ska jag låta fruktan och oro ta över mig på det sättet som det gjorde då. Och det är någonstans det här jag vill tala om idag. Om fruktan och oro och kanske ännu mer frihet från fruktan. Om vi får upp den bilden där. Frihet från fruktan. Romarbrevet 8 säger så här. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Här ställs liksom barnaskapets ande, att vi har vetskapen om att vi har blivit Guds barn, att vi har blivit fyllda av den heliga ande, ställs i motsats till slaveriets ande. Barnaskapets ande och att vi lever fyllda av den heliga ande, det leder till en relation med Gud där vi vet att han är vår pappa och där vi likt ett barn som sträcker sig mot sin pappas armar kan sträcka oss mot Gud och veta att han alltid tar emot oss. Och slaveriets ande leder till ett liv i fruktan. Ett liv i fruktan är alltså motsatsen till det liv som Gud har för dig och mig. det som han har förberett för dig och mig. Kan ni se det? När jag läser tidningar idag, när jag lyssnar på nyheter och när jag tittar i mitt Facebookflöde så slår det mig hur mycket fruktan och oro präglar vår tid. Det finns så mycket som vi oroar oss för. Vi oroar oss för hur det ska bli med vårt samhälle. Vi oroar oss över extrema grupper som får ökade inflytande. Vi oroar oss över klimatförändringar och över att ryssen som kommer och terroristattentat och allt möjligt. Känner ni hur friden liksom sänker sig i lokalen när jag pratar om de här sakerna? Och också på det personliga planet så oroar vi oss för så mycket av vår ekonomi, vår hälsa, våra relationer och vad som händer om jag gör det här eller säger det här. Vad ska då folk tycka och tänka om mig och så vidare. Det finns fruktan som är sund. Bibeln talar till exempel om Guds fruktan, som är något helt annat än det jag talar om idag. Det handlar snarare om en vördnad, en respekt inför Gud som är helt rätt och riktig och nödvändig. Och det finns också sund, rationell fruktan och rädsla. Så ramlar jag ner i en grop med lejon så är det ju fullt naturligt och sunt att vara rädd. Det är rationellt. Och det finns saker i vår värld som är också verkliga, reella orsaker till oro. Men jag tror också att det finns en osund och irrationell rädsla som binder oss, som håller oss tillbaka och som hindrar oss från att leva det liv som Gud har tänkt för dig och mig. Och jag tror att ganska mycket av den rädsla och oro som vi känner är just den typen av fruktan som inte är från Gud utan som vill hålla oss tillbaka. Har du någon gång oroat dig för något och sen i efterhand tänkt, vad glad jag är att jag oroade mig så mycket för det här? Det var verkligen välinvesterad tid och kraft. Har du det? Jag kan inte minnas att jag har gjort det heller. Visst kan det vara så att det var befogad oro. Men 9 gånger av 10, om inte mer, så tänker i alla fall jag, men varför oroar jag mig så för det här? Det löste sig ju så bra. Oro och fruktan är i regel väldigt överskattat. Det är inte alls så kul som det verkar. Vad är fruktan för någonting? Jag har hittat på en egen definition av vad fruktan är. Och då har jag sagt så här att fruktan eller oro är imaginära föreställningar om negativa saker som skulle kunna hända. Hänger ni med på den? Alltså en tanke, en idé, tänk om det här händer. Och så börjar det som en enkel tanke som vi sen när vi går och grubblar på den och vi suger på den så liksom växer den tills den tar över och kontrollerar hela vårt sinne och vårt känsloliv. Det är fruktan. Imaginära föreställningar om negativa saker som skulle kunna hända. Om man vill spetsa till det lite så skulle man kunna säga att fruktan är en form av negativ meditation. Meditation låter flummigt. Men om man ska bryta ner vad meditation egentligen är så är det att man låter en tanke, en bild, en viss föreställning som man håller framför sitt liksom inre öga tills det tar över och formar mitt sätt att tänka och formar mitt liv. Det är meditation, att jag håller någonting framför min inre blick tills det formar mig. Och ofta tror jag precis det är vad oro och fruktan är. Det är en negativ meditation. Jag vill mycket hellre meditera över Guds kärlek, över hans löften till oss. Vad gör fruktan med oss? Det kommer bli mer positivt efterhand. Det börjar så här, men det kommer bli bättre, jag lovar. Det är okej, ja. Vad gör fruktan med oss? Några saker som jag tror. Fruktan får oss att glömma. Fruktan får oss att glömma. I 4:e Mosebok så kan vi läsa om Israels folk som är på vandring genom öknen. De har varit med om något helt otroligt. Hur Gud själv har befriat dem från slaveriet i Egypten, gjort en massa mäktiga mirakler och fört dem ut ur fångenskapen i Egypten och till och med delat Röda havet så att de kunnat gå på torr mark genom ett hav. Sett hur Gud kliver ner på ett berg. Det berget skakar, eld och rök och Mose går upp och får ta emot stentavlorna från Gud. Och allting handlar om att Gud ska föra det här folket till ett eget land som de ska få. Det är liksom slutmålet på allt det de är med om, att de ska få sitt egna land. Och när de närmar sig det här landet skickar de ut spejare för att kolla in landet. Och vi ska läsa ett stycke från när de här spejarna kommer tillbaka efter att ha varit där och ger en rapport om vad de har sett. Då läser vi från fjärde Mosebok 13. De sa till Mose: vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen om mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna och amoréerna bor i bergsbygden. Och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb, som var en av de här spejarna, han lugnade folket inför Mose och sa: låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom sa: vi kan inte dra upp mot det folket, för de är för starka för oss. Inför Israels barn talade de illa om landet där de hade spejat och sa: landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Så var vi också i deras ögon. Då började hela församlingen ropa och skrika. Och folket grät den natten. Alla Israels barn klagade på Mose och Aaron och hela församlingen. Och sa till dem: om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen, varför leder Herren oss in i detta land där vi kommer att falla för svärd och våra hustrur och barn blir fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra: vi väljer en ledare och vänder tillbaka till Egypten. Fruktan får oss att glömma. Får oss att glömma vilka vi är. Glömma vem Gud är, vad han har gjort och vad han har lovat. Alla de fyra kan vi se i den här berättelsen. Nu folket helt plötsligt har glömt allting. Därför att fruktan kommer och tar över. Helt plötsligt har allt de varit med om är som bortblåst. Allt som Gud har lovat är som bortblåst. Och det står att vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Fruktan gör att vi inte kan se oss själva med Guds ögon. Att vi inte kan se vilka han har gjort oss till, vilka vi är i honom. Inte ens en liksom realistisk uppskattning av oss själva, utan vi ser oss som helt ynkliga, hjälplösa inför våra omständigheter. Och naturligtvis, våra motståndare växer till jättar. Oslagbara. Och vi kan liksom se, tycker jag, när man läser texten, hur det liksom, det börjar med den här tanken: oj, det är ett stort, mäktigt folk vi går upp emot, och hur det liksom spinner i deras huvuden. Och helt plötsligt så har de fallit för svärd, och deras barn och kvinnor är redan tillfångatagna innan de ens hunnit gå ut ur lägret. Så har allt det här redan målats upp för dem. De är helt slagna på förhand, för de har glömt. Och så här tror jag det ofta är när oro och fruktan får fäste i våra liv, att vi glömmer. Vi glömmer vad Gud har gjort tidigare för oss. Vi glömmer vilka han har gjort oss till, vad han har sagt om våra liv. Profetiska ord som Gud talat ut över oss, löften han gett oss, det faller i glömska, det skyms för vår blick när vår blick grumlas av fruktan och oro. Uppmuntrande, va? Mm. Fruktan får oss också att fatta dåliga beslut. Det ser vi i den här texten, hur folket fattar ett dåligt beslut. Vi väljer en ledare och så går vi tillbaka till Egypten. Vi var visserligen slavar, men vi hade i alla fall vatten och bröd. Och det hela slutar med att de får gå 40 år extra i öknen innan de kan gå in i det land som Gud hade tänkt. När en ny generation vuxit upp som är redo att våga tro Gud om detta. Fruktan får oss att fatta dåliga beslut. Och jag skulle vilja säga så här: ett beslut som är grundat på fruktan och oro är alltid ett dåligt beslut. Även om beslutet i sig kanske är rimligt och förnuftigt, så om drivkraften och grunden för det beslutet är fruktan och oro, så blir det ändå aldrig bra, tror jag. Likadant som att en handling, någonting vi gör, kan vara gott i sig, men om grunden och drivkraften är osund, så blir det heller aldrig bra i slutändan. Ett område där jag tänker att det här är applicerbart och aktuellt idag i vår tid är allt som har med samtalet och debatten om klimatförändringarna i vår tid. Nu går jag kanske ett sidospår och kanske sticker ut hakan, får man där i kyrkan? Lite, jag ska hålla mig på banan någorlunda. Men jag tänker så här, frågan om klimatet är överallt idag. I nyhetssändningar, i fikarummen på våra arbetsplatser så pratar vi om klimatförändringarna. Och det är ett samtal som i hög utsträckning präglas av fruktan och oro, menar jag. Och jag tänker så här, jag är inte sakkunnig att jag kan uttala mig om klimatkrisens djup och allvar. Det får de som är mer kunniga uttala sig om. Jag gör inget inlägg i det, men jag vet tre saker som jag tycker, som jag har känt att jag vill säga idag. Tre saker på det området. För det första, Gud har satt oss att vara förvaltare av hans skapelse. Att värna miljön, att ta ansvar för vår skapelse är alltid rätt, viktigt och riktigt. Och som troende så borde vi vara först i ledet att ta hand om skapelsen. Därför att vi känner skaparen. Vi borde gå i första ledet i det, tänker jag. För det andra, drivkraften. Den bästa drivkraften för det är tacksägelse och lovsång till skaparen. För att han har gjort allt så vackert. För att vi vill ära honom för det han har gjort. Fruktan, rädsla, oro är inte en del av andens frukter. Och inte en bra drivkraft för ett sånt engagemang. Och för det tredje så vet jag att Gud har vår värld, vår skapelse, dig och mig i sin hand. Jesus är den i vilket allting hålls samman, säger Kolosserbrevet 1. Och den dagen den här världen går under så kommer det vara för att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss hem. Så låt oss ta hand om skapelsen. Låt oss stå först i ledet, men låt oss göra det utifrån tacksägelse, lovsång, inte rädsla och oro. Det var ett sidospår, men det kändes bra att få säga. Hoppas det var okej. Om jag trampade på någon tå där så får du gärna prata med mig efteråt. Men fruktan får oss att fatta dåliga beslut. Fruktan gör oss också oemottagliga för Gud, för hans kärlek gör oss svåra att nå. I första Mosebok när vi läser om syndafallet så står det att när Gud kommer och går i lustgården så gömmer sig Adam och Eva för Gud. Och så frågar Gud Adam, varför gömmer du dig? Och han säger, jag gömmer mig för att jag är rädd. Jag hörde att du kom och så blev jag rädd. Och någonstans tror jag att fruktan, det skiljer oss från Guds närvaro, från att ha den gemenskapen med honom som han vill. Har du någon gång haft med dig det här molnet av oro till kyrkan? Har du provat det? Och ta med dig den här oron och fruktan till gudstjänst någon gång? Och så börjar bandet spela och vi sjunger, så stor är vår Gud. Det går inte. Det är jättesvårt att lovsjunga samtidigt som du är mitt uppe i det här molnet av oro och fruktan. Det är som att lovsång och fruktan inte kan samexistera. Och det Gud vill är ju att vi ger vår oro till honom. Att vi kommer till honom med det och säger, Gud, det här tänker jag på. Ta det. Hjälp mig att se det du ser i det här. Och han vill verkligen ta det och fylla oss med sin frid. Och det handlar inte om att allting redan är löst, att de problem jag tänker på har ordnat sig. Utan mitt i det så vill Gud ge oss av sin frid. Bibeln talar om en frid som övergår allt förstånd. Alltså där det är i situationer där det är fullt rimligt att vara bekymrad. Så finns det ändå en frid som trumfar den oron, trumfar de bekymren. Och det är Guds frid, det övergår allt förstånd att mitt i en svår situation kan vi ändå få ha frid i vårt hjärta. Visst är det bra? Till sist är det också så att fruktan paralyserar oss. I Matteus 25 så berättar Jesus en liknelse om tjänare som blir tilldelade olika summor pengar av sin mästare. För han ska resa bort och han ger dem en summa pengar att förvalta. En får 5 talenter, en får 3 talenter, en får 1 talent. En del av er känner igen den här berättelsen. En talent är jättemycket pengar. De får olika stora förmögenheter att förvalta. Och sen när Herren kommer tillbaka så vill han såklart ha redovisning av alla den här förmögenheten han har delat ut. Och tjänaren som fick 5 talenter och tjänaren som fick 3 talenter har omsatt de här pengarna och gjort affärer, och båda har fördubblat det belopp de blev givna. Och får såklart beröm för det. Tjänaren som fick 1 talent kommer till sin herre och säger att jag var rädd för dig. Jag var rädd för vad du skulle säga om det inte blev bra. Så det jag gjorde var att jag grävde ner min talent i jorden tills du kom tillbaka. Och här är den fortfarande kvar. Och ni som har läst berättelsen vet att hans herre inte blev nöjd med vad hans tjänare hade gjort. Att han hade grävt ner talenten. Och så här tror jag att det ofta är, att när vi är rädda för vad händer om... Alltså jag tänker så här, låt mig backa. Vi har alla fått talenter av Gud. Gud har gett oss gåvor, talanger. Han har gett oss förmågor. Han har gett oss olika drömmar och kallelser. Saker som han har lagt på vårt hjärta och lagt ner i vårt liv. Var och en av oss. Det finns inte en enda tjänare i den här berättelsen som inte fick någonting. Alla fick åtminstone 1 talent, vilket är väldigt mycket pengar. Sen kanske de kollade sinsemellan, jaha, för han fick mycket, jag fick inte lika mycket. Men alla fick någonting som var värdefullt att förvalta. Men det som händer när vi låter fruktan för vad kan gå fel? Vad kan gå fel om jag kliver ut med det jag har fått? Om jag omsätter det som jag har fått? Om jag tar den här drömmen, den här talangen och gör någonting med det? Tänk om det blir fel? Tänk om någon kollar snett på mig? Tänk om någon kanske skrattar åt mig? Tänk om Gud inte blir nöjd? Då blir vi passiva. Och då förlorar alla. Fruktan paralyserar oss, hindrar oss från att göra någonting med det som Gud har gett oss. Poängen med det här är inte att du ska känna, åh vad jag är dålig, som oroar mig så mycket. Det är inte poängen. Utan de goda nyheterna i det här är att Gud faktiskt vill sätta oss fria. Jag tror att Gud faktiskt har förberett ett liv för oss där vi får leva i frihet från osund fruktan, från osund oro. Vissa av oss kanske är någonting som vi faller in i ibland. För vissa andra av oss så kanske det är mer av ett mönster. Och jag tror att Gud vill sätta oss fria idag. Jag tror att han kan göra det i ett ögonblick. Att han kommer och lyfter av ett ok av oro och fruktan och fyller oss med sin frihet. Jag tror att han kan och vill göra det. Kanske också för några av oss att det är mer av en process av att tillsammans med Jesus få lära oss att tänka hans tankar. Att få förnya vårt sätt att tänka. Men jag tror att Gud vill frihet. Jag tror att han vill frid. Och vi ska be om en stund för det. Men jag vill bara innan det dela några liksom bara tankar på det området. Hur jag tror att vi kan vandra i frihet. Först och främst vill jag läsa från Johannes 14. Där Jesus säger så här: frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och tappa inte modet. Jesus vill ge oss sin frid. Som övergår allt förstånd. För att vandra i frihet från fruktan så tror jag att det första vi behöver göra är att göra slut med fruktan. Och det jag menar med det är att jag tror kanske att vissa av oss, att det kan vara så att vi har på något sätt gjort fruktan till vår vän. Att det har blivit vår trofaste följeslagare som vi har med oss. En plats där vi känner oss hemma. Det har blivit en vana, ett mönster av oro och fruktan. Och på något sätt har det blivit vår vän att om jag oroar mig så är jag i alla fall beredd på att det värsta kan hända. Det bästa är att inte förvänta sig att det ska gå bra, för då blir man bara besviken. Och så gör vi oro och fruktan till vår kompis. Och jag tror att det första vi behöver se, och det jag vill att på något sätt slå fast idag, är att oro och fruktan är inte din kompis. Fruktan är inte din vän. Och det första vi behöver göra är att bara sätta ner foten och säga: fruktan, jag är slut. Vår vänskap är över. Och sen tror jag att vi får återta kontrollen över vårt hjärta. Och det jag menar med det är, om ni tänkte på att Jesus sa: låt inte era hjärtan oroas. Låt inte era hjärtan oroa. Så det där är väldigt intressant att han säger så. För jag tror många av oss kan ha erfarenheten som jag hade i berättelsen jag berättade i början. Hur fruktan bara kommer över oss. Och vi har ingenting att sätta emot. Och man är liksom helt hjälplös inför det faktum att den kommer, kommer över oss. Men det Jesus säger är att du och jag faktiskt är dörrvakter till vårt hjärtas dörr. Att vi faktiskt har ett mandat att bestämma vad vi öppnar dörren för och vad vi stänger dörren för. Han säger, låt inte era hjärtan oroas. Det är alltså jag som ger tillåtelse för vad som får komma in och vad som inte får komma in. Och det tror jag är så viktigt att se. Att jag är inte ett hjälplöst offer för mina tankar, för mina känslor. Ibland säger vi så, man kan inte hjälpa vad man känner. Det kanske är sant ibland, men ofta tror jag vi kan det. Därför Jesus säger, låt inte era hjärtan oroas. För det tredje och absolut viktigast, öppna dig för Guds kärlek. Guds kärlek är det absolut bästa botemedlet mot fruktan. Det finns inget som slår Guds kärlek. Första Johannesbrevet 4 säger, om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Och så nu kommer det som är min poäng. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är som när man slår på en lampa så skingras mörkret. Och när Guds kärlek får fylla ett hjärta så fördrivs också rädsla. Och jag tror att om vi bara visste hur älskade vi var av Gud, hur mycket Gud älskar oss, och om det på något sätt fick ännu mer tränga in i mitt hjärta och mitt medvetande hur högt Gud älskar mig, att han är min far, att han alltid finns där för mig, att han har lovat att aldrig lämna mig, aldrig överge mig vad som än händer. Om det fick vara det som formade mitt sätt att tänka mest, så är min erfarenhet att då finns det inte utrymme för fruktan. Då kan jag våga ta en risk, då kan jag våga ställa mig inför massa människor och dela mitt hjärta, därför att jag vet att vad ni än tycker så tar Gud ändå emot mig. Jag behöver inte vara rädd för någonting, därför att jag vet att han är där. Han lämnar mig aldrig. Gud älskar oss med en evig kärlek, med en villkorslös kärlek. Jag älskar det uttrycket villkorslöst, för det betyder att det inte finns några villkor. Att det finns inga villkor, att ja, men om du gör det här, om du är en bra människa, om du går till kyrkan i alla fall varannan söndag, då älskar jag dig. Nej, Gud älskar dig med en villkorslös kärlek. Han älskar dig därför att han älskar dig. Och det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek, står det. Johannes 15 säger så här. Så Jesus säger till sina lärjungar, så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Det är en svindlande tanke. Att den kärleken som finns inom treenigheten. Kenneth nämnde att vi tror på en treenig Gud i början av mötet. Vi tror på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och vi har läst idag att Gud är kärlek. Och jag vet inte vad du tror, men jag tror att inom treenigheten mellan Fadern, Sonen och den helige Ande, så råder det ett visst mått av kärlek. Total kärlek. Och så säger Jesus till dig och mig, så som Fadern har älskat mig, så älskar jag er. Guds kärlek är nästan för stor för att ta in. Men när vi landar i hur älskade vi är av Gud, då är det som att oro och fruktan faller till marken, tror jag. Och det är min bön för den här dagen. Det är min bön för den här dagen och för dig och mig, att Guds kärlek skulle få fylla oss på ett sådant sätt. Att tankar och mönster som binder oss, som håller oss tillbaka, som får oss att glömma bort vad Gud har sagt, som gör oss kanske paralyserade från att våga göra det Gud har kallat oss till, att det skulle få falla till marken i ljuset av hans kärlek. Det är min bön för den här dagen. Jag tänker att vi kan be tillsammans. Om du är bekväm med det, så lägg en hand på ditt hjärta. Jag tänker, som jag sa, för vissa är det här kanske den största brottningskampen du har. För andra är det någonting som du kanske faller in i emellanåt. Men jag tror att vi alla kan identifiera något område där det här faktiskt knyter an till oss och till våra liv. Och jag tror att när vi liksom håller, att vi på något sätt, att vi får ta det området och hålla fram det inför Jesus en stund. Om du sluter dina ögon och försöker se Jesus framför dig, så tror jag att Jesus vill komma och ta det här området som du oroar dig för, eller som du inte kan sluta tänka på och känna en oro och fruktan kring. Att Jesus vill komma och ta det, och att han istället vill ge dig sin frid och fylla dig med sin kärlek. Jesus, Herre, tack för att du älskar oss var och en. Tack för att det här gäller oss var och en. Och Herre, jag ber att du kommer med din frihet i den här stunden. Jag vet att du kommer med din kärlek. Jag vet att du kommer och lyfter av ok av oro, ok av fruktan. Och du kommer med din frid som övergår allt förstånd. Även om vi inte kan se exakt hur allt ska lösa sig, så tack att vi får ta emot din frid som trumfar vår fruktan. Helige Ande, kommer din frid just nu. Kommer din frihet. Och himmelska far, jag ber att du kommer med din kärlek. Kommer att du kommer med din omfamning just nu. Jag ber att du kommer och kramar om den som behöver det just nu. Att du kommer med din kärlek. Kom och fyll oss med din kärlek, Herre. Kom och fyll oss med din frid. Tack Jesus.